Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag som sitter i studion idag, jag heter Ann Sandin Lindgren. Och idag har jag en person som jag tror att många Tyresöbor som har bott här väldigt länge vet vem det är. Välkommen Jörgen Axelsson.
Ja, tack så väldigt mycket. Tack, tack.
Och Jörgen, du är ju en av dem som hade en butik i Tyresö centrum innan centrum gjordes om. Och jag tror att alla vi Tyresöbor, vi vet vilka som fanns då. För då höll vi ordning på butikerna och butiksägarna.
Mm. Jo, men så var det ju på den tiden. Det var det ju. Alla kände ju varann på ett sätt. Ja. Och visste vem man var och allt sånt där.
Precis. Ja. Och innan vi går in på det så ska jag först berätta hur vi lyckades få kontakt. För det var nämligen så att jag gjorde ett program med Gunnar Kjellander som inte är professionell fotograf men gillar fotografi. Och då hade han filmat Tyresö centrum innan det gjordes om. Då fick man se blåshålet, den här gången som gick ner för kommunhuset. Och man fick se alla gamla affärer. Och då gick jättemånga människor in och sa där ligger den och där är den. Och då plötsligt dök ditt namn upp. Och då fattar jag ju. Det här är förmodligen den Jörgen Axelsson som hade den här fina fotaffären.
Ja, vilken var det då? Vilken var det i gången?
Ja, det var i gången tror jag han filmade faktiskt.
Okej, det var det nog. Det var nog den bilden jag sett där. Ja. Precis. Ja.
Men nu måste vi ta det från början. Du får berätta, du är inte stockholmare från början.
Nej, jag kommer från Östergötland.
Var någonstans?
Mjölby. Och egentligen en liten ort utanför, en väldigt liten som heter Håksta. Där jag föddes och är uppvuxen.
Ja.
Jag bodde väl hemma då tills jag var 17-18 år tror jag det var.
Mm.
Och började, gick i skolan där då. Och,
vilken linje gick du då?
Jag gick vanlig grundskola.
Ja, men du gick gymnasiet också?
Nej, jag gjorde inte det. Jag ville jobba istället. Så att direkt dagen efter så började jag jobba i ett fotolab.
Jaha!
I stan där.
Du gjorde det?
Ja, då. Direkt dagen efter så började jag där.
Men kunde du någonting om fotografi då?
Ja, jag hade ju praktiserat där hos dem tidigare. I skolan då. Sen så kunde jag. Höll ju på. Det var ju, fotografering var ju mitt liv redan då. Så att jag hade ju eget litet fotolab hemma. Och,
du hade det?
Ja.
Och vilken kamera fick du från? Vad hette din första kamera?
Ja, min allra första kamera egentligen. Den tog jag över min pappa. Och det var en gammal Bellkamera. En sån här 6x9 kamera.
Bellkamera med sån här som man nästan
drar ut
en
belg.
Jaha.
Och då på den tiden då hade jag en kompis som också var fotointresserad. Så att vi gjorde ett litet företag, höll jag på att säga, när vi var mindre.
Ja.
Så jag hade fotolab hemma i källaren och han gjorde en liten fotoateljé i källaren hemma hos sig i sitt hus där han bodde. Så att det varit lite känt i byn där vi bodde, så alla som ville komma och fotografera sig på porträtt, de kom in där till oss och fotograferade sig. Och vi gjorde bilder till dem och sålde bilder till dem.
Ja, vad bra. Men fotografi, för alla då som är födda sista 30-40 åren, för dem är det fotografi bara någonting man har i sin telefon. Ja. Men på den tiden,
då fanns ingen då sån telefon.
Nej, och en kamera, en fin kamera var jättedyr.
Mm.
Och när man då skulle framkalla, hur gjorde man då? Det var inte bara, ni kunde ju framkalla själva.
Vi kunde framkalla själva.
Och då var ni ett så kallat mörkerrum. Nu får jag berätta för den nya generationen, hur fick man fram fotot på pappret?
Ja, men jag hade ju en förstoringsapparat. Först var man tvungen att framkalla filmen. Då i en, som man hade då på den tiden, en framkallningsdosa. Där man lindade in filmen och i mörker då. Man gjorde ju alltid mörker då när det gällde film, så det fick man ju inte ha något lampa alls tänd. Utan fick man jobba i mörker hela tiden, ladda doser och göra precis allting. Och så framkallade man det då. Sen så hängde man upp filmen på tork och den fick hänga där och torka i någon timme eller ett par vad det tog. Och sen så stoppade man in negativet då som det blev i förstoringsapparaten. Och projicerade bilden då på ett fotopapper och på bordet då. Och sen framkallade man det, hade man 3 olika skålar med framkallning och man hade
vätskor, alltså olika vätskor.
Ja, framkallningsvätska. Och sen hade man en med stoppbad.
Aha.
Så man, när man tyckte att det var rätt framkallat, då stoppade man i den.
Man tittade på fotot och såg, nu är
då hade
bra.
Man en mörkgrundslampa då, för man fick ju inte ha lampan tänd. Man hade en speciell lampa, en röd lampa, en rödgul lampa som fotopappret tålde då. Inte blev just skalat av. Och sen så fick man fixera bilden då för att den skulle bli ljuskänslig. Eller inte ljuskänslig, så då fixerade man den. Och sen då tålde den ju ljus. Så när man hade gjort det i 10 minuter, då kunde man tända lampan. Och för då var bilden
okej,
klarade ljuset då. Och sen fick man skölja dem då. Då skulle det sköljas en halvtimme i rinnande vatten.
Aha.
Och sen så fick man ju torka de här då. Och sen beror det på vad man hade då. Vi hade ju en liten torkapparat med värme i. Så vi lade på en plåt och så hade man värme under då. Så torkade bilden då. Och sen eller annars kunde man hänga upp det på snöre i taket. Det var, många gjorde det också. Men
för det här var ett riktigt hantverk.
Ja.
Men de här två momenten som då fanns. Både att ta ett bra fotografi.
Ja.
Då var man tvungen att vara duktig på ljus. Mm. Alltså skuggor.
Ja. Man ljussatte ju. Man hade ju fotobelysning. Till och med i våran lilla fotoateljé så hade vi ju fotolampor. Då, så man satte ju ljuset och ville ha skuggorna där man ville ha dem i ansiktet och allt sånt där.
Så bara det var ju också en profession som inte alla kunde.
Nej.
Och sen fick du ut, unga människor fick då stå och kämpa i laboratorier.
Mm.
Ja. Så började du. Och när bestämde du för att komma till den här stora metropolen då, Tyresö?
Det var ju så här, man måste börja för att efter då det här, när jag hade gått jobbat i det här fotolabbet i Mjölby som jag sa det, efter grundskolan då. Där jobbade jag ju knappt 2 år var det. Och efter det så började jag en fotoskola som jag gick 2 år.
Alltså det fanns fotoskolor då?
Ja. Och den låg i Gamleby utanför Västervik. Ja. Det var då Sveriges största fotoskola.
Och då blev man proffs?
Det var bara för proffs då. Professionell utbildning då.
Mm.
Så där gick jag då 2 år. Första året så jobbade man bara med svartvit. Och sen andra året då jobbade man med färg. Så då gjorde man färgbilder. Och det var ju också lite speciellt då. För det kunde ju inte ens jag då jobba med färgbilder.
Precis.
Det fick man lära sig då att göra färgbilder i fotolab.
Och då var det 3 färger man använde va?
Ja, det var...
Eller körde man?
Inte bara, det var flera. Det fanns olika fotosystem egentligen.
Det fanns det.
Så att, det var lite olika.
Mm.
Men det var också väldigt speciellt att jobba med det. Mm. Roligt. Men i alla fall då så gick jag i fotoskolan där. Och sen så sökte jag väl lite jobb. Visste inte vad man skulle göra efter fotoskolans slut. För hade man ju inget jobb då. Så då fick man ju söka jobb. Och så fick jag ju något jobb först och främst i Köping.
Ja.
Hos en fotograf där. Och hon hade både fotoateljé och fotobutik då. Men jag sökte ju som fotograf då. Men det där vart lite fel tyckte jag. Det stämde inte riktigt. För att hon ville gärna inte släppa in mig i fotot. Hon ville gärna att jag skulle stå i butiken istället.
Jaha.
Och jag sa det att jag inte gått 2 år i fotoskola för att stå här och sälja kameror.
Man sålde kameror också. Ja. För det var också en kunskap.
Ja.
Vilka kameror som var.
Jo.
Och det var dyra grejer.
Men det ville inte jag göra. För jag ville ju fortfarande hålla på med fotograferingen. Ja. Så att sökte ju mera jobb efter det där. Men sen var det faktiskt så att en hade ringt hem till mina föräldrar som visste att jag gick på fotoskolan. Och frågade om det Jörgen Axelsson, vad gör han för någonting? Ja, han jobbar där och där och där. Då ville de ha kontakt med mig då. Så ringde de upp mig då. Och då var det från Huddinge.
Från Huddinge?
En fotograf i Huddinge. Mm. Så ringde och frågade om jag hade lust att komma till honom på en liten jobbintervju då. Ja visst, det gjorde jag ju. Åkte upp till Huddinge då. Och då fick jag jobb där. Och då fick jag jobb som fotograf i hans fotostudio.
Alltså det måste vi också tala om för lyssnarna som är yngre.
Mm.
Då gick man till en fotostudio för att få fina foton på sig själv och sina barn. Mm. När man skulle gifta sig, alltså man tog studenten.
Konfirmander.
Mm. Så alla de här gångerna i livet där man gjorde något speciellt. Mm. Då gick man till en äkta fotograf.
Oh ja.
I studio.
Ja, visst.
Ja. Så det är därför mäns farmor och mormor hade på sitt piano fina foton på familjen.
Precis.
Dyra. Och så står det också på text vad studion hette.
Absolut. Ja,
när man hittar gamla foton.
Visst, absolut. Ja, men på den tiden så var det ju så. Då var det ju... Alla satte ju upp sina bilder på väggarna. Och alltihopa.
De få bilder man hade.
Ja, visst. Men alla som gick, när man gick till fotografen och fotograferade sina barn eller vad man nu hade gjort så beställde man en förstoring, inramad och allting och så gick hem och hängde upp på väggen. Sånt ser man ju aldrig idag.
Nej.
Så det är en väldig skillnad.
Ja. Och passfoton också, va?
Ja, visst. Oh, ja.
Eller identitetskort och ID-kort och sånt.
Ja, det var ID-kort och körkort och pass. Ja. Var det man tog då. Det har man ju tagit miljontals genom åren. Alltså, för det tog man hela tiden.
Ja, exakt.
Det var ju absolut. Det ramlade ju in folk hela dagarna. Ja. Bara skulle ta passfoton och körkortsfoton och sånt där. Ja, det var, ID-kort, ja.
Precis. Det var det man levde på. Men de här kamerorna, för att jag som är född 57, du är född 51. Du är lite äldre än mig. Men vi fick ju såna här små konstiga Instamatic-kameror, billiga, som man kunde ta med små foton ner än man har framkallat dem. Mm. Det var ju liksom rullar som man gick till fotografen med som framkallade.
Visst.
Så att, och det var dyrt, 24 och 36 bilder var vad för någonting man kunde välja mellan.
Ja, det var.
Och man tog inte ett foto i onödan, för man vågade bara ta ett foto på en. Och var man dålig fotograf har man väldigt mycket fula foton i sin låda.
Ja. Ja. Jo visst, det var ju så.
För ni framkallade också?
Ja.
Men då hamnade du i Huddinge?
Då hamnade jag i Huddinge, ja. Och där fick jag ju då jobba i fotostudion. Det var ju en fotograf som har varit i Huddinge hur länge som helst. Hans pappa var ju till och med då en stor fotograf i Huddinge.
Aha.
Så att sen övertog han då, Ingvar Larsson som han hette, övertog firman efter honom.
Mm. Och då bosatte du i Stockholm alltså?
Huddinge också då. Jag bodde i samma hus, det var på Sjödalstorget där i höghuset och 17-våningens hus som ligger där. Så jag bodde i samma hus, jag tog bara hissen ner till jobbet på dagarna.
Det var bra för en ung kille.
Ja, det var bra. Så att, men där jobbade jag då och fick jobba väldigt mycket med fotografering och fick jobba mycket med just med konfirmationsfoto ute i kyrkorna och sådär. Så jag åkte ju runt i kyrkorna då och hela Stockholm kan man säga och fotograferade konfirmander och för honom också då. För han var stor på det.
Just det, okej. För det är också en sån här sak att man visste man gjorde. Men hur kom du då till Tyresö?
Jo, det var ju så då att när jag jobbade hos honom så mitt stora önskemål var att skaffa eget.
Ja.
Så jag åkte ju runt några år faktiskt i hela Stockholm och tittade på företag som var till salu, fotateljer och allt sånt där.
Mm.
Hittade väl kanske ingenting som jag tyckte var riktigt bra, men och jag hittade en annons i tidningen ifrån den fotoaffären här. Och
det fanns studion. En fotoaffär från början?
Mm. Ja.
Vad hette den?
Ja, det var Peter Stangfors hette han som hade den där butiken då. Det var hade varit många ägare där före den.
Ja, för det kommer inte jag ihåg. Alltså.
Nej, jag kommer inte ihåg vad de hette. Men det var,
hade det hette väl Tyresö Foto eller någonting sånt där?
Ja, någon gång före det hette det.
Ja.
Men den här, då hette den fotobutiken.
Var låg den någonstans?
Ja, den låg ju på Östangren var det väl som går in mitt mot Handelsbanken då.
Ja, det som du också i folkmun kallas för blåshålet.
Ja, precis så är det ju. Ja.
Och där inne låg ju väldigt många bra affärer som vi alla hade koll på. Garnaffärer och färgaffärer och allt möjligt.
Garnaffären låg ju precis bredvid oss där och färgaffären på andra sidan.
Ja, och det som var bra också det var en ingång och sen var det en trappa ner va? Det var liksom en liten trappa ner och så var det var så, lite soterräng för mig. Hade ni inte det eran?
Ja, inne i
affären.
Ja. Det var det. Den var i två plan.
I två plan. Så ofta så var det där uppe som man stod och betalade. Mm. Mm. Och så kunde man gå ner, va?
Precis.
Var det inte så?
Mm, det var det. Fast den då butiken som jag jobbar i där, fotobutiken, där var ju fotaffären uppe då.
Mm.
Och sen ner till så var det egentligen... Då när jag kom så var det egentligen ingenting.
Var det ett lager?
Det var det och lite fikarum och grejer.
Aha, okay.
Och sen en trappa ner till var det ju en stor lokal där nere.
Just det,
Och den, när jag började där och jobbade då så inredde vi den till fotostudio. För då var det ingen
precis.
Fotostudio.
Men det är det jag kommer ihåg.
Det var ju ingen så att Stangfors då som jag började jobba hos, han var ju bara fotohandlare.
Ja.
Han var ju ingen fotograf.
Nej.
Så det var ju en fotograf han önskade sig att anställa där. Så att,
du blev anställd?
Jag blev anställd av honom.
Ja. Var bosatte du då någonstans då?
Då fick jag en lägenhet, det var faktiskt uppe på Granitvägen.
Mm. För det var hyreslägenheter då va?
Ja, det var det.
Och på den tiden, nu pratar vi slutet av 70-talet.
Ja.
Var inte Granitvägen, nu säger jag det kanske det som kanske inte folk gillar, men det var lite bustillhåll där uppe ibland. Eller? Upplevde du det?
Nej.
Gjorde
jag faktiskt inte.
Nej?
Nej, det gjorde jag nog inte.
Nej, det är okej då.
Nej.
Det fanns några mord där uppe.
Var det?
På vår tid.
Okej.
Okay. Ja,
jag bodde ju där då i ganska många år och det...
Nej, då så. Nej, men det var bra. Då har vi en positiv.
Ja.
Det beror ju på vilka kompisar man har haft och ja, vilka portar de bodde i.
Jo, det, det var det säkert också.
Ja. Ja. Men så du hade det ganska nära. Då gick du förbi affären där
ja,
uppe.
Ja, det låg en liten mataffär där uppe.
Ja, och fick man ner för trappan.
Trappan ner där, ja, visst.
Och då, så du hade nära till jobbet.
Ja, det var nära. Det var nära.
Men då var du anställd.
Ja, då var jag anställd. Det
men
var jag.
Du ville bli egen?
Jag ville bli egen, men jag jobbade ju som anställd då ganska många år där hos Peter. Då då. Sen så sålde han ju butiken till Hasselblads foto.
Aha.
Och de var ju hade ju ingen aning om fotostudio och sånt. De sålde ju bara fotosaker, fotoprylar. Ja,
och det var också fantastiskt fina kameror.
Va? Det var det.
Ja, dyra.
Ja, det var det. Men i alla fall då så fick jag behålla min anställning hos dem. För de ville gärna att någon skulle fortsätta driva fotostudion där. Så att jag fick göra det själv. Och då fick jag överta den. Så då fick jag göra en egen firma.
Aha, du kunde bli egen
inuti
den.
Ja, så jag fick driva den i egen regi då.
Ja. Men var det inte så? Nu kommer jag... För att, nej, mitt minne av den här gången...
Mm.
I och med att ni hade ett fint skyltfönster...
Mm.
Och i skyltfönstret visade ni inte upp speciellt mycket kameror, kom jag ihåg, utan det var foton.
Det var foton, det var det faktiskt.
Så, så det blev som en, liksom en sån här nyhetsgrej. Mm. Oj, nu har de konfirmerats. Mm. Titta, nu har de fått en bebis. Mm. Nu har den, så man såg foton på familjer man kände igen.
Visst.
Lucia i Tyresö eller vad det nu var för någonting.
Jo, men Peter Strangfors som jag jobbade hos, han var väldigt mån om att visa fotostudion. Han sa att du får använda skyltfönstret hur mycket du vill, så att göra. Så det fick jag göra, så att han ville inte skylta med kameror och sånt där. Han sa att du får använda skyltfönstret till dina bilder.
Ja.
Så det var jättebra.
Ja, för det, jag kommer inte ihåg att det var en pryl. Jag tänkte inte på kameran. Ja, för då gick man nämligen förbi för att spana, har du nya foton ute?
Ja.
För mig i Tyresö fanns det ju två fotografer. Den ena det var du, Jörgen Axelsson, och den andra var Peter Myhr. Mm. Och Peter Myhr, han var född 1939 och dog 2013.
Mm.
Och han hade väl sin ateljé uppe på Myggdagsvägen.
Ja, det hade han.
Ja. Men han var ju också, när man gifte sig, så kom han och fotograferade åt Södernyheterna. Eller man hamnade i tidningen. Mm. Och det var till och med så, tror jag, att de fotograferade bebisar på Nacka sjukhus. Jag tror man fick välja.
Det stämmer.
Ja, så hela den här familjesidan i de här lokaltidningarna var ju fullt med bröllopsfoton. Ja, i och för sig begravningar, eller de som var döda också. Men det var inte så många som dog på den tiden. Vi var så unga allihopa. Det föddes så mycket barn. Och så var just den här konfirmationsfoton. Så familjesidan i de lokala tidningarna, Det var det roligaste. Man började bakifrån i de här lokaltidningarna. Mm. Och var du också med och fotade kring de där sakerna?
Det hände väl, men det var inte mycket.
Nej, men konfirmationsfoton kunde du göra.
Ja. Det var väldigt mycket konfirmationsfoton. Alltså det var ju konfirmander både i studion och så ute i kyrkorna. Jag var i kyrkorna.
Du var i kyrkan här också?
Jag körde runt i hela Stockholm på kyrkan, så jag kan alla kyrkor i hela Stockholm.
Ja. Och Tyresö kyrka är en ganska fin kyrka.
Ja, där var ju väldigt fint, och där tog jag ju mycket. Jag tog alla konfirmander, gjorde jag egentligen under senare år där. Ja.
Försöker man på ditt namn så kan man hitta nu på nätet folk som har lagt ut sina konfirmationsfoton. Okay. Då står det foto. Men tog du bröllopsfoton också?
Ja.
Är inte det en egen nisch att veta hur de ska se ut?
Jo, det är det ju. Det är ju viktigt. Det var väldigt viktigt. Men det är ju den stora delen jag har pysslat med. Egentligen så är det ju bröllopsfotograferingar.
Det är det?
Ja, det är det.
Vad är viktigt då? Att bruden ser vacker ut?
Ja, det är det ju. Men då var ju lite skillnad egentligen på den tiden. För då var det vissa regler. Det skulle se ut på ett bröllopsfoto egentligen, bilder. Ja. Idag så är det ju inte riktigt så. Utan då tas det ju bilder lite hur som helst. Ja, de gör det och de ska göra lite roligt. Ja. Men då skulle det vara lite stil på det.
Ja.
Så att det fanns ju vissa regler egentligen som man gick efter.
Ja.
Så att egentligen så blev väl bröllopsfotona ganska lika egentligen. tycker jag kanske.
Men folk ville ha det så?
Ja, de ville ha det så. De ville ha det, skulle vara så här.
Ja. Så först gick man till frissan och sen tog man
Brännas foton. Ja, absolut. Nej, men det men var så.
Tog du foton även ute vid Tyresö slott? För att idag är ju slottet ett ställe där väldigt många vill... Mm. Ja, det vi, man ser hela parken från ett ställe.
Jo, brudpar var det då. Det var ju många som ville fotograferas utomhus också. Ja. Då gjorde jag ju det. Då följde jag mig ut och fotograferade också. Ja. Så att det var mycket sånt också.
Fast det var en annan teknik att fotografera ute.
Ja, det är det ju. Det är det ju. Man kan ju, har ju inte alla grejer med sig med belysningar. Då får man ju ha lite andra saker med lite här fotoskärmar och grejer som man kan reflektera ljus med och sådär.
Ja.
Så att, men man bestämmer ju ljuset lite själv i alla fall.
Ja, precis. Ja, man, ja. Men sen fortsatte du i Tyresö centrum. Du sa förut, innan vi började, att du även hade... En fotoaffär där biblioteket ligger.
Just det.
Det var en gång rakt genom där. Precis. Där fanns också en fiskaffär en gång i tiden.
Det var ju klädaffären där.
Donette heter den, va?
Nej, det heter den inte.
Paris-nytt?
Nej, det är inte det heller. Det heter den inte. Vad heter den nu? Chargers Pepper heter den.
Ja, det kommer jag inte ihåg.
Det var ju en klädaffär. De sålde ju mycket jeans och sånt där. Och sådana saker. Och det var ju Hasse Halmstedt heter han ju som hade den.
Aha.
Och ja, det fungerade så att en dag så kom han in till mig och sa det att jag ska... Han visste ju att jag var lite intresserad att skaffa en egen lokal i Tyresö centrum. Så han kom in då och sa att nu ska jag lägga ner min butik. Är du intresserad av lokalen? Ja, så jag, det är jag. Så började vi prata och så där och hur vi skulle göra och så där. Och jag fick överta hans lokal.
Ja, kommer du ihåg vilket år?
Det var i alla fall mitten av 70-talet, men året speciellt kom jag inte ihåg. Men
det
någon
var
gång,
också
någon
så
gång.
Tidigt alltså?
Mm, det var det också. Ja. Mm. Så att, ja, jag började där och...
Och då blev du plötsligt egen och fick bestämma.
Ja, precis.
Kunde du anställa folk då också?
Mm, det gjorde jag. Jag hade ju en tjej som jobbade där hos honom då i klädaffären som jag övertog.
Jaha, vad roligt.
Ja. Så hon började jobba hos mig då och hon... Ja, höll på hela tiden i stort sett när jag hade den butiken där jag jobbade.
Ja. Får man fråga hur stor var lokalen och vad fick du betala för hyra på den tiden?
Den var stor, den var ju stor. Det var ju i två plan då. Så att överplanet då så var ju hela butik och utställningslokal där jag utställde bilder och allting sånt där. Och jag hade ju även en liten butik där också för jag sålde ju lite film och sånt där också då. Och ja, jag sålde faktiskt lite kameror till slut också där men det var ju inte så mycket men i alla fall, det var lite grann. Så att den var rätt stor. Så jag gjorde ju en passfotoateljé där uppe. Byggde den där i övervåningen också. Och sen nedervåningen då. Det var en jättefin trappa ner där. Marmortrappa ner, väldigt tjusig ner där. Och då kom man ner i en väldigt stor lokal där nere. Så med, ja det var väl ett stort rum. Det var där jag byggde fotostudion då.
Ungefär många kvadratmeter sammanlagt tror jag att det var.
Vad kan det ha varit? Det har jag ju egentligen ingen aning om. Men det var...
Säkert 100 då?
Ja, det måste det ha varit. Ja. Det måste det ha varit. Vad
fick man betala för en sån fin lokal då?
Då betalade jag 12 000 i månaden.
Ja. Det är ju ganska mycket på den tiden.
Det var mycket pengar på den tiden, det var det. Men ja, det gick bra för jag hade ju jobb hela tiden. Och, ja, så det,
bodde du kvar på Bollmarberg?
Ja, det gjorde jag.
Hela tiden?
Ja, det gjorde jag.
Men du var en ung man när du kom hit.
Ja.
I och med att du född i början av 50-talet och höll på i 70-talet. Då var du under 30 år egentligen. Skaffade familj här i Tyresö också?
Inte skaffade här. Jag hade tillsammans med en tjej när jag flyttade hit. När jag flyttade hit, ja.
Ni var två stycken?
Det var vi.
Fick ni barn också?
Fick en dotter, ja. Fick vi också.
Så hon är uppväxt i Tyresö?
Ja, det är hon.
Ja. Men du fortsatte ändå med affären och för att Bollmar centrum började byggas om 1989 och blev klar 1991. Då blev det Tyresö centrum.
Det var det Tyresö centrum. Ja,
var du med den stora processen?
Ja, det var jag ju. Jag fick ju flytta då till ny lokal, flytta in i nya centrumet då. Och den lokalen som jag fick... Det var ju en stor, jättestor lokal. Det är ju där som ICA ligger nu, mitt emot blomsteraffären. ICA flyttade ju också in då, men sen, nu har ju de tagit över min lokal som jag hade också.
I
hörnan där.
Ja, i hörnan där. Mm. Just där låg du, ja.
Ja, visst. Ja. Och den lokalen var ju väldigt, väldigt stor.
Men det var ett helt annat pris.
Ja, helt plötsligt så från den ena dagen till den andra så ökade min hyra upp till 32 000 per månad.
Men du gick runt på det?
Både ja och nej. Mm. Det var tufft alltså.
Ja, det var tufft.
Det var tufft. Så det var väl lite på grund av det att jag inte höll på så väldigt många år. Nej. För att jag tyckte att ja, det går bara runt egentligen.
Går bara runt, ja. För att det var ju flera som inte heller klarade den här omvandlingen.
Jo, jag hörde det sen. Ja.
Sandelius klarade inte av det. Det var många andra som inte klarade av det. Precis. Sen blev det, om du tittar nu på det här centrumet så är det ju jättefint. Speciellt när vi spelar in det här, när det är fullt med snö.
Ja,
att man slipper klaffsa omkring i centrum.
Jo då, det är det.
Så att det är ett jättefint inomhuscentrum som blev klar 1991.
Precis.
Men det blev ju också en enorm förändring av de här små vad ska man säga, familjeföretagen som hade lyckats hålla på här. De hade inte råd.
Nej, de hade inte. Jag har hört det där också. Att det
och sen blev det väldigt mycket kedjor istället kom.
Visst,
de hade råd.
Jag visste. Ja, men så är det ju. Ja. Ja.
Men vad hände med din fotoaffär sen då? När du, hur länge höll du på?
Ja, hur många år kan det ha varit? Vad kan jag ha varit? 6 år?
Jag
tänker mig att det var. Ja, jag tror att det var det.
Mm. Ja. Men vad gjorde du då?
Jo, då sålde jag den butiken till ett företag in i stan, Kungsholms Foto som det hette.
Mm.
Då köpte min butik. Så att då slutade jag där. Och då hade jag redan i och för sig, innan jag slutade så hade jag faktiskt skaffat en butik till och en fotoateljé i Tumba centrum.
Aha.
Så jag hade det där. Så att då jobbar jag bara med den där.
Så du fortsatte jobba med samma sak?
Ja, det gjorde jag. Det hade jag.
Det var inte lika dyrt där?
Nej, det var helt annat. Det var helt annat.
Men bodde du kvar i Bollmora då?
Nej, det gjorde jag inte. Jag hade redan flyttat härifrån då. För då hade vi skilt oss härifrån. Så att jag hade träffat en ny tjej då. Så att hon bodde in i stan, så jag flyttade in till stan då.
Ja, det är smart.
På Söderborg. Ja. Så då bodde jag där. Jo, jag flyttade, eller började jobba igen då, eller började jobba i Tumba centrum då.
Ja.
Och där hade jag redan en anställd fotograf som drev, eller som skötte fotostudion där.
Ja.
Och även personal till, för där hade varit en stor butik, en fotobutik. Så det hade anställda där också då, 2 stycken anställda som jobbade i butiken och en som skötte fotostudion där.
Ja, så du var mer lite mer ägare då?
Ja, det blev ju det då. Så att jag jobbade väl lite i fotoateljén där också, men inte så det väldigt mycket. Och det var väl lite tråkigt för mig tycker jag, för jag ville ju egentligen jobba i fotostudio och jobba med det fortfarande då. Men det var lite för lite på det. Så att sen var det så att Tumba centrum skulle också
glasas in.
Vi gav hela centrumet, lägga ner så att de skulle, alla butiker var tvungna att försvinna och komma in igen. Så då tänkte jag nej, nu slutar jag.
Inte en gång till.
Nej.
Du fick räcka med Tyresö centrum
som
byggnad.
Så att då gjorde jag mig av med den butiken också.
Ja.
Och sen så blev det så att jag började med lite smått och jag skaffade lite lokal. Jag är en lokal inne i stan, först på Åsögatan där jag byggde upp en liten fotostudio också.
Men där är ju inte billigt.
Nej, jag hade väl en billig lokal ju för sig. Ja, det hade jag.
För det kan vara i stan, va? Genom bostadsrättsförening som hyr ut lokaler längst ner som inte var så dyra.
Ja, precis.
Ja.
Men den lokalen var inte så bra så att jag flyttade faktiskt efter bara något år tror jag det var till en annan på Kvarnogatan på Söder där. Det ligger väl i Mariatorget där. Och den låg på bottenplan och så var den var väldigt fin. Och så gjorde jag en fotostudio där också.
Jaha, vad roligt.
Ja. Och där gjorde jag till och med ett fotolab. Till och med färg, så jag framkallade till och med färg där och jobbade då på den tiden åt många andra fotobutiker i stan, gjorde bilder till dem.
Aha,
så de lämnade sina jobb till mig, så jag gjorde den där.
Ja.
Så det var lite kul faktiskt. Och så hade jag fotostudio och det var lite brudpar och sådär. Så det var.
Du övergav aldrig ditt yrke?
Nej, det gjorde jag inte. Och sen, om jag ska fortsätta lite på den banan då, så när jag höll på med det så var det en kille som jag känner, en fotograf och fotohandlare också på Hornsgatan, som jag kände sedan tidigare också, så ringde han till mig en dag och så frågade, Jörgen, vad gör du nu för tiden, sa han. Och då berättade jag vad jag gjorde. Ja, sa han, det är så att jag tänkte bygga en fotostudio på Rosenlundsgatan. Och skulle vilja ha en fotograf som tar hand om den. Är du intresserad?
Jaha, som anställd?
Som anställd då?
Ja.
Jag tänkte, ja,
Det kanske är skönt.
Vadå, nu har jag hållit på så många mycket med det här så att det egentligen skulle vara ganska skönt.
Ja.
Så jag sa, ja, jag tror det är att jag ska intressera av det. Så vi började prata om det där då.
I vilken ålder var det då?
Ja, vi ser här, då var jag väl i alla fall 45, kan jag tänka mig.
Ja.
Jag tror det var någonstans där i alla fall. Ja. Det borde ha varit det.
För att det här var att driva eget, det är ganska tufft ibland när hyror och...
Ja, visst, jo, det är det ju.
Och det är mycket annat.
Ja, det var
ibland
det.
Kan man göra bra med pengar, men ibland är det tufft.
Ja, och sen var det då att det var ju då den där tiden när det började då så blev allt digitalt och alltihop. Ja. Så jag tyckte att på något sätt så började det urarta lite för mig att det här stämmer inte riktigt. Så att jag tyckte det var inte lika kul längre.
Nej.
Men i alla fall då så byggde vi upp en fotostudio där på Roselundsgatan och alltihopa det här. Och där var det också väldigt högfart, mycket brudpar och mycket grejer och sånt där. Så det var, då var det jättekul. Så då fick jag sköta alltihopa det där och skötte, vi hade fotolabb och alltihopa det där också. Där och.
Mm,
så där hade vi ingen butik utan där var det bara fotolabb och fotostudio.
Aha.
Så att vi framkallade ju bildfilm till allmänhet och sådär. De kom in med sina filmrullar och alltihopa. Så att,
men du hade en sån maskin va?
Ja, det var det.
Det var en sån framkallningsmaskin.
Det var det. Ja.
För det är också någonting som inte den nya generationen, mina barn har ingen aning om det, att det var ju att gå och köpa fotorullar.
Mm.
Det var inte, de var inte jättedyra.
Nej.
Men framkallningen...
Det var ju mycket pengar.
Mm. Man kunde få betala 150 kronor. Ja. Men då fick man tre bilder på samma.
Ja,
eller
det
något
kunde
sånt
man
där.
Få ibland också. Precis.
Tre fula bilder som man tagit.
Visst. Ja. Mm. Jo, så var det ju.
Men när den här digitaliseringen kom, det var ju på 90-talet någon gång, va?
Det var det.
Och då fler och fler började skaffa sig digitalkamera. Mm. Från början var de inte speciellt bra.
Nej.
Men sen kom det allt bättre digitalkameror. Och då fick man ju möjlighet att fota 100 foton på samma objekt.
Visst.
Så något blev ju bra.
Ja, visst.
Och nu själv ser man ju sånt att händer det någonting julafton så fotar man. Och så blir det tre jättebra foton.
Mm.
Men när jag tittar på mig själv på julafton när jag var liten så vi ser ju inte kloka ut för ingen kunde fotografera.
Nej, men så var det ju.
Ja, för det var väl det som var eran grej, att ni visste när ni skulle knäppa av. För att i och med att film var dyrt.
Ja.
Så tog man ju inte fotot förrän man såg att allting stämde.
Nej, men jag tänker just det så på antalet bilder. Jag vet ju idag, på till och med de professionella fotograferna tar ju hur mycket bilder som helst på uppdragen de har. Men jag tog ju inte det. Jag hade ju min Hasselblad-kamera och i den så gick det in 12 bilder kunde man ta på filmrullen. 12.
Och så var man tvungen att byta.
Ja, så att det hade jag en porträttfotografering eller en vanlig barnfotografering så var det ju bara en rulle. Det var 12 bilder jag tog.
Och du kunde ju inte se om bilden blev bra.
Nej, men det visste jag ju. Jag tryckte inte på knappen förrän jag såg att den var bra. Så var det ju.
Precis, så var det.
Så att det togs aldrig mer än 12 bilder.
Nej.
Och så skulle jag då leverera 8 bilder. Jag gjorde ett album med 8 bilder så kunden fick 8 bilder. Och var ett brudpar, då tog jag 2 rullar. Så då var det 24 bilder.
Ja.
Så tog aldrig mina 24 bilder.
Nej.
Och sen levererade jag, jag tror det var ofta 12 bilder, var det väl ett fotoalbum till brudpar tror jag.
Ja.
Det är märkligt alltså.
Ja. Men det tycker jag är fantastiskt nu när man kan se vilket... Mm. Om fotot är bra, i och med att jag fotograferar ju också folk här i studion.
Ja,
ja. Och då måste man ju ta 20 stycken för att se att om man har 2 gubbar med sig. Båda 2 ska se glada ut samtidigt och båda 2 ska le samtidigt. Det är inte plättlätt alltså, när man har flera människor att fota.
Nej.
Och skolfotografier ska inte snacka om vad svårt det måste vara för skolfotograferna när alla elever ska, ingen ska blunda. Mm,
precis. Precis. Det var också en speciell teknik det där. För det var ju, jag har ju tagit så väldigt mycket konfirmandfotograferingar då, grupper.
Ja.
Och det var ju grupper, de var ju ofta 20 stycken i alla fall i grupperna ungefär då. Och då fick ju ingen blunda, ingen blinka.
Nej.
Alla skulle ju titta in i kameran och ingen fick ju blinka.
Hur gjorde man då?
Ja, man hade ju sina speciella tekniker. Man gjorde lite, någon knäpp då och då. Så alla bara tittade till eller just sa någonting speciellt så att alla bara tittade till.
Exakt, visst var det så?
Det var så man fick jobba. Det var det ju.
Man fick lov att, alla skulle säga några ord.
Ja, inte, de skulle inte säga någonting. Utan jag fick göra
säga
någonting
saker.
Så att alla lystrade till och tittade.
Aha.
För att annars så stod ju alla och tittade där och tittade där och tittade där och de gjorde det och gjorde så. Så att det var ju mycket...
Ja, det var mycket sånt,
Men så där fick man ju en teknik i det där. Att,
för det är det som ett proffs kan...
Mm.
Och sen då, det pratade om lite grann innan vi började här, det här när Photoshop kom.
Mm.
För jag jobbade ju 24 år på Sveriges Television som utbildare. Men jag kunde ju, jag visste ju precis vad man skulle klicka i programmen, ja. Men jag kunde ju aldrig lära en person, titta, nu har du det här fotot, och då skulle man förbättra fotot. Ja, man kunde ju sudda om man kunde hålla på, men då skulle man liksom, det är för mycket grönt, eller för mycket blått, eller för mycket gult, alltså jag kunde, gör den varmare, alltså hur då? Mm. Så att alla de där verktygen som ni hade i en kamera, som när ni snurrade på de här objektiven, ja. Då kunde, det hette ju någonting, ni kunde ju redan från början skapa en bild med hur ni gjorde med skärpa och,
absolut, ja, absolut.
Och det här runt omkring. Mm. Så att när jag höll kurs ibland för vanliga journalister, vi var ju allihopa lika dåliga på att fatta vilket verktyg skulle vi använda, men jag kunde tala om för dem, tryck på det här, då blir det grönare, men ska det vara grönt i bilden? Visst. Eller tryck på det här för då ska det bli skärpa. Medan fotograferna, de fattade ju, de riktiga fotograferna, de förstod ju vad det som, nu är det för mycket kontrast, nu är det för mycket si, nu är det för mycket så. Ja, visst, de ser klart. Ju fotorna.
Visst.
Det måste du vara ganska ledsen över, alla dåliga fotografer idag som
absolut. Ja, men jag tycker det. Jag tycker det är trist att se det. Alltså. Det
måste det vara, va?
Ja.
Där alla tror att de är proffs. Mm. Och så gör de här grundläggande felen.
Mm.
Foton idag också. Vad objektet hamnar på fotot.
Mm.
Att man ska titta, att man, när man har en tidning så ska foton, man ska inte titta ut ur tidningen, man ska titta in i tidningen. Alltså, det är en massa sådana här grejer. Fotona ligger. Mm. Hur man...
Jo, men det ska ju komponeras.
Det ska komponeras?
Ja.
Det är inte bara att fota?
Nej. Det är ju en stor, det är ju en viktig bit. Alltså. Det är en viktig
bit. Oss nu några exempel, vi som försöker fotografera snygga foton på julafton och sånt. Vad ska man tänka på om man ska fotografera sina barnbarn framför julgranen?
Ja, men det är väl svårt att säga så, men för barnbarnen, de ska väl egentligen få röra sig fritt. Och man ska, det är ju upp till fotografen att... Du tar då bilden i rätt ögonblick, det är det handlar om.
Det.
Man ska ju inte styra så där mycket, nej, tycker jag egentligen, när det är såna bilder. Det är ju skillnad om man tittar på studiobilder egentligen. Då är det ju en annan grej. Då styr man ju hela tiden att du ska vrida ansiktet så, du ska ha blicken lite så.
Ja, men
det ska läggas
grejer.
Lite ner. Det är en maskulin eller en feminin bild tar som man jobbar mycket, då ska det lutas huvudet åt ett annat sätt.
Ja, men det är såna grejer också.
Vilket är för ett... En maskulin bild som man sa, då satt man ju så här och så vred man åt det hållet. Och, eller och var det feminint, då skulle de vrida åt det hållet. Och, det var mycket sånt där som man jobbade med.
Precis. Och ljus till exempel.
Ja.
På SVT vet jag till exempel, nu ska jag inte avslöja vilken nyhetsankare som var väldigt mycket påsar under ögonen. Då hade man ju väldigt mycket ljus underifrån. Ja.
Just det.
Mm. Så när han satt i Rapport, då var det dubbla lampor under.
Ja.
Så att inte... ja, för det är väl också sånt, va?
Ja.
Om man har massa påsar och rynkor och vill se yngre ut.
Mm, det gäller ju att kunna sätta ljuset. Alltså, det är ju, och man hade ju ljus också. Man hade ju mjukljus och allt sånt där. Och så man kunde göra ett väldigt mjukljus så att man i stort sett slätta ut rynkor och sånt där också.
Så.
Om man ville det. Då. Så att det fanns ju mycket sånt där. Alltså.
Mm. Nu heter det filter.
Nu heter det filter, och det gör det. Men då använder man ju lampor av olika sort och sådär, och lyser en byg.
Men hela IT-köret, det gick du aldrig in i?
Nej, jag gjorde inte det. För att jag gillar inte det där riktigt. Och det är samma sak idag. Jag jobbar idag med digital kamera i sig, men det är inte samma känsla.
Så det är inte det?
Nej.
Men har du har du gamla... Vet du, kameror också som du framkallar du någonting?
Nej, det gör jag inte. Jag har mycket gamla kameror kvar. Jag har ett helt museum hemma, men det står bara det inom glas och glas.
Ja.
Men nej, det är nej. Det
Vilken
är...
var din bästa kamera?
Ja, det var ju Hasselblad, klart.
Hasselblad.
Ja, det är den jag har jobbat med hela livet.
Ja. Och det är väl en av Sveriges bästa kameror också.
Ja, och sen på grund av att den var så enkel att jobba med. Den var ju enkel. Man behövde inte tänka på tekniken som det ska göras idag. Det fanns bara bländare och tid och inställning för skärpan. Så fanns det inte mer att göra. Så det var det man behövde. Sen kunde man koncentrera sig på motivet. Så det var ju det man ville göra. Inte tänka på kameran.
Nej, precis.
Så att, det var en väldigt bra kamera. Så använde den mycket till all fotografering jag gjorde. Jag höll ju också väldigt på med mycket flygfotografering. Det har jag inte berättat heller.
Har du gjort det?
Oh, ja.
Det måste vara svårt.
Ja, nej. Ja. Jag flög...
Hur sitter man då?
Jag flög själv. Så att, jag tog flygcertifikat när jag jobbade här.
Aha.
Och sen så jobbade jag mycket åt kommunen på den tiden med flygfoto här.
Jaha, har kommunen fått de fotografier? För jag tror att det finns foton ibland, för att Peter Myhr, den andra fotografen, han skänkte hela sin fotoskatt till kommunen.
Jag såg det, ja, precis.
Så hela, det är ett lite gigantiskt arkiv. Det som är svårt för arkivarierna, det är att veta vem är det på fotot, när är det taget. Ja, för att har man inte den extra eller liksom metadata som det kallas, då är ett fotografi värdelöst när man inte vet när det togs på vem.
Mm.
Men du vet, det jobbade nästan 20 år då i Tyresö. Från mitt 70-talet till mitten 90-talet.
Det blir det.
Då får du sammanfatta dina år av Tyresö. Hur ser du på den här tiden?
Ja, jag trivs ju väldigt bra. Jag tyckte ju, det var väldigt, och framförallt den första tiden när jag hade, var ute i centrum så att säga.
Ja, ute i centrum, ja.
Det var ju den absolut den mysigaste tiden, tycker jag.
Ja, ja.
Det tyckte jag ju.
För och då, alla kände dig?
Ja visst, och jag kände alla. Alla kände ju varann här då. Ja. Och det var en helt annan sammanhållning på något sätt.
Och ni hade en bra företagarförening också?
Ja, det var absolut. Det funkar ju väldigt bra, tycker jag.
Mm. Kommer du ihåg några speciella där andra butiksägare som du hade kontakt med?
Ja, det hade man väl med alla egentligen. Aha. Mer eller mindre hade man ju.
Mm.
Kanske inte så under riktigt nära kontakt, men
man
jobbar ju bra ihop i alla fall och umgicks väl på jobbplan kan man säga, eller när man hade sina träffar och sådär. Det var det ju.
Ja. Och då var det ett kommunalt bolag, det var ju Centrumbolaget.
Precis.
Såldes iväg.
Precis. Jo, alltså.
Var det bra kontakter med kommunen tycker du? Eller
ja,
med?
Ja.
För det var ju Eliasson som var chef för... Han var ju centrumchef.
Ja, just det. Så heter han. Det stämmer. Det namnet kommer jag ihåg nu.
Jag har gjort flera program med honom. Han har faktiskt skrivit en bok som du kan köpa nere i bokhandeln
här.
Där han berättar om de här åren när man byggde om hela Tyresö centrum.
Ja, det var intressant. Ja.
Så du höll också alltså på med både flygfoto. Gjorde du någonting annat också? Du gjorde en bok?
Ja, det gjorde jag tillsammans med Lars Boysen.
Ja! Och vad heter den boken?
Tyresö då och nu.
Ja, den har jag.
Mm.
Jättefina bilder.
Ja, det är ju inte någon jätteavancerad bok, men det var lite roligt i alla fall att göra den tillsammans med honom. Då. Vi var ju ute på en del grejer här och då tillsammans då just vi gjorde den där boken och sådär.
Så jag tror att den går att köpa faktiskt av kommunen.
Jag ser den där. Den såldes ju i bokhandeln.
Ja, det gjorde den för. Att, nu har vi ju en akademibokhandeln här. Så att vi förut hade vi en egen Tyresö bokhandel.
Ja, visst.
Med familjen Thomasson. Ja,
precis, så den är ju gammal och anrik också.
Ja. De höll ut nästan i 60 år.
Det var så länge. Mm. Ja.
De var med från början.
Ja, fantastiskt.
Det har intervjuat Jack Thomasson flera gånger. Så vi gick samtidigt i skolan.
Ja,
vi är nästan jämn gamla.
Ja. Men han hade väl flyttat ifrån landet
till Thailand. Ja, jag har inte gjort honom på via telefon.
Ja.
Han har inte kommit hit sen dess.
Nej.
Han har mycket synpunkter på vårt centrum.
Han har det. Ja.
Vi har dem allihopa.
Ja, precis.
Ja.
Men det var väl så med mig också att jag trivdes absolut bäst då på den tiden i början när jag hade den fotoateljén där.
Ja,
då fungerade allt väldigt 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 bra.
Alltså det är så kul tycker jag att du kommer hit. För jag tänker att i och med att du var här 20 år och att vi allihopa gick in till dig och blev fotade antingen för passfoton eller körkort eller vad det var för någonting eller när det var, så fick vi någon slags relation till dem. Alltså för mig var det i alla fall så i centrum att man visste namnen på dem som jobbade i centrum.
Just.
Om man då höll på med nycklar och hette Bosse eller vad han hette för någonting eller Arno. Liksom Severinsson på Arno Livs. Alltså det var ju namn och människor som man... Alltså vi hade inte så många att hålla koll på.
Nej.
Vi hade ju inga kändisar, förutom Ingvar Carlsson och Lars Werner kanske. Men vi hade ju inte så mycket annat. Så att du var ju en kändis, Jörgen. Och det måste du ju ha märkt när du gick i centrum, va?
Och det är klart att alla kände en. Det gjorde de. Det var klart det. Det så blir det ju klart på ett sånt här ställe. När det inte var allt för stort heller.
Precis, precis. Så kul att du kom hit och berättade om den här tiden. Jag hoppas vi kan lägga ut lite bilder också. Har du bilder själv på din butik? Jag har det tack vare den där filmen.
Ja, okej.
Okay,
ja.
Så där kan jag lägga ut någon av de här bilderna så får du kommentera.
Ja, ja.
Och gärna lite andra bilder så får vi se vad vi kan minnas ihop. För att när man lägger ut dem i sociala medier sen så är det bra om det är lite bilder också. Mm.
Okej, okay. Ja.
Tack så mycket Jörgen för att du kom hit.
Tack, det var trevligt. Ja.
Ja, och jag som har haft det här nostalgiska samtalet. Jag heter Ann Sandin Lindgren och ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4.